P1, Sveriges Radio.
Och jag heter Kajsa Boglind. Idag börjar konflikt med en tidig kritik av 60- och 70-talens stora bostadssatsning, miljonprogrammet.
Jag trodde att det var fängelse en del av de här byggnaderna, så jag tänkte det att ja, de är ju lite ovanligt byggda en del, men det är ju så olika. En del är ju mycket bra planerade tycker jag, alltså bostäder. Färgen tycker jag på det stora hela taget skulle de kunna ha gjort lite gladare alltså.
I radioprogrammet Familjespegeln från 1971 hörs kommentarer om de hundratusentals bostäder som börjat byggas i storstädernas förortsområden. Och framförallt varför de inte har blivit trevligare.
Varför blir det så fult i nya områden? Och den frågan har vi också gjort i vår i det här sista programmet.
Miljonprogramsbygget startade i mitten på 60-talet för att möta den tidens trångboddhet och bostadsbrist. Och kritiken i efterhand har också handlat om hur 60-talets politiker inte tänkte längre. Inte förstod att det var något mer än tak över huvudet som skulle byggas. Att miljonprogramsområdena var ett samhällsbygge som skulle prägla hela Sverige under lång tid framöver. Idag, 50 år senare, står Sverige återigen inför en enorm byggsatsning. Nästan lika många, 700 000 bostäder, måste enligt Boverket byggas fram till 2025. Det är mer än en hel ny huvudstad. Så vad tar dagens politiker med sig av lärdomarna från då? Hur väl kommer man att lyckas kombinera akut bostadsbrist med hållbart samhällsbygge den här gången? Välkomna till konflikt. Om modulhus, mångfald och missnöje när hundratusentals bostäder ska byggas snabbt. Går det att bygga bort segregation och renovera fram ett jämlikare samhälle? Och vad ska prioriteras när billiga bostäder är det som behövs mest? Hör röster från Tensta, Toronto och Malmö om förhoppningar och farhågor när Sverige bygger vår tids miljonprogram.
Bashar försöker hitta rätt nyckel i kedjan han fick nyss. En nyckel till tvättstugan, en annan till brevlådan, en till sitt rum och så rätt nyckel till porten. In till en parkeringsplats tillhörande en Lidl-matbutik i Stockholms söderort Fagersjö har två mörkbruna så kallade modulhus monterats. En bit bort tonar flera höghus upp sig, men här kan man bara se bilar som kör förbi och tåg som i jämna mellanrum passerar på de närliggande rälsen. Modulhusen ska bli tillfälligt boende för 88 nyanlända flyktingar, bara män, som nyss har fått uppehållstillstånd i Sverige. Bashar, 23 år från Idlib i Syrien, som fram tills nu bott på ett flyktingboende i Nyköping, är en av dem. En liten hall och ännu en dörr som öppnas. Och så, den fräscha trädoften. Ja, allt är nytt. Bara 6 personer har hunnit flytta in, säger Bashar, som precis har skrivit på ett 2-årskontrakt innan han försöker låsa upp ännu en dörr som leder till en lång korridor med dörrar till höger och vänster.
Hej, din gårf är.
Han visar mig runt i sitt nya hem. En ny säng, ett nytt skåp, bord, stol, fåtölj, stekpanna, kastrull, till och med rengöringsmedel, hushållspapper och en handduk, säger han. Och öppnar dörren till ett litet badrum.
Och
Allt är nytt, men det räcker för en person. Absolut inga fler, säger Bashar om rummet på 9 kvadrat som är nu hans nya hem. I år är Stockholms stad skyldiga att ta emot knappt 3000 personer som fått rätt att stanna i Sverige. För enligt en ny lag som trädde i kraft i mars kan Sveriges kommuner inte längre hänvisa till bostadsbrist för att inte ta emot flyktingar med uppehållstillstånd. Och de planerade modulhusen ligger i Stockholms utkanter. På vägen till köket träffar Bashar sin nya granne som bor 2 dörrar bort. Han heter Abu Abdo, en pensionerad läkare från Syrien. Inne i det stora gemensamma köket ska Bashar och de andra männen både laga maten och äta den. Enligt reglerna får man inte äta i rummet. Ett rum för alla kylskåp och ett annat för spisar, säger Bashar och pekar på spisen närmast fönstret som han ska dela med 3 andra. Och så här kommer Bashars nya hem att se ut. Små rum intill varandra där bara män ska bo, ett gemensamt kök med tilldelade spisar och kylskåp, en bemannad kontorsstuga på gården och ett stängsel som omringar tomten där husen står. Nu måste jag börja plugga svenska och hitta ett jobb. Jag skulle gärna vilja jobba på flygplats, säger Bashar. Och jag frågar honom om det är så här han hade föreställt sig bo efter cirka 2 år i Sverige.
Nej, ärligt talat hade jag nog trott att jag skulle ha en etta eller tvåa, inte bo så här, men det är okej. Det sa 23-årige Bashar som just flyttat in i sin 9 kvadratare i ett modulhus vid en parkeringsplats söder om Stockholm. Och det var konflikts Firas Jonblatt som träffat honom. Ja, här fick vi en glimt av den akuta bostadskris som Sverige nu brottas med och som konflikt idag ska handla om. Utgångspunkten är att vi nu står inför stora utmaningar och jätteviktiga vägval när det gäller bostadspolitiken. Och till skillnad från hur det var när miljonprogrammet byggdes så är en del av utmaningen idag att många av de som saknar bostad är mer eller mindre nyanlända svenskar. Så hur ska vi tänka nu för att inte spä på den segregation som redan finns i många av våra storstäder? Och med mig för att diskutera detta finns nu Carolina Skog. Hej, du är miljöpartist och sitter i Malmös kommunfullmäktige där du är ordförande i byggnadsnämnden. Du finns med från en studio i Norrköping. Och med mig här i studion i Stockholm finns Ann Legeby, stadsbyggnadsforskare på arkitekturskolan KTH. Med bland annat segregationsfrågor och den sociala dimensionen i fokus. Välkomna båda två.
Tack så mycket.
9 kvadrat vid en parkeringsplats i ett ytterområde. Vad tänker ni om den boendeformen om jag börjar med dig, Carolina Skog?
Det viktigaste tror jag när man hittar platser för de här boendena, det är var i stan de ligger. Att de finns i anslutning till service med tillgång till föreningsliv och andra delar som gör att man får ett fotfäste på platsen.
För i Stockholm så verkar nu samtliga planerade modulboenden hamna i ytterområden. Vad betyder det för integrationsmöjligheterna, Ann Legeby?
Ja, nej, men jag kan hålla med där för att vi har en situation med den här extrema bostadsbristen. Och det är klart att tak över huvudet är bättre än ingenting. Men när man kommer sen till nästa steg så är det ju mer än att bara bo. Om man ska få kunna ta del av de resurser som finns i staden och kunna komma i kontakt med näringsliv, med utbildning, med service som påpekades här innan, så är det jätteviktigt var de här hamnar någonstans och att de hamnar i de delarna av staden där det faktiskt finns något som erbjuds.
Carolina Skog, ni har inte börjat bygga modulboendena som är planerade i Malmö, men var kommer de att hamna, tror du?
Vi har gjort en lokaliseringsstudie och identifierat ett antal platser i stan som är bra för den här typen av boende, och det är halvcentrala lägen. Centralt är väldigt svårt att få till, men halvcentrala lägen finns, och de platser som vi tycker är bäst, det är områden där vi planerar att bygga permanenta bostäder. Det vill säga, det är bra ställen att bo på, men vi kommer dröja några år innan de bostäderna är på plats. Då blir det väldigt tydligt att det är en tillfällig lösning och vi får goda platser.
Jag måste bara fråga dig då, varför är det så svårt att få till det centralt?
Ja, det handlar om att det mesta i centralt är planerat för någon del eller bebyggt helt enkelt.
Jag tänkte på det som Bashar sa här i inslaget, eller som vi hörde, att han har skrivit på ett 2-årskontrakt. Det kan förlängas till 5 år. Hur länge är det rimligt att man bor så här tillfälligt?
Det är viktigt att det är tydligt att det är tillfälligt. Men 2 till 5 år tycker jag ska vara en rimlig period. Det är tillfälligt, men det ska inte få dra ut och bli 10-15 år. Utan tillfälligt kanske är vi upp till 5 år.
Vad säger du, Ann Legeby? Vad vet vi om den här tillfälligheten och hur den kan påverka möjligheten att komma in i ett samhälle?
Ja, vi vet att de första åren har väldigt stor betydelse och vad man kan få ta del av staden under just den här perioden. För tittar man på studier så ser man att har man goda förutsättningar där man hamnar, så kommer man snabbare in på arbetsmarknaden och man kommer snabbare i utbildning eller i arbete och sånt. Så det har väldigt stor betydelse och en naturlig kontakt till andra delar. Och så. Det kan vara föreningsliv som nämndes här, men det kan också vara chanser för utbyte av information och kunna bygga olika sociala nätverk och så vidare.
Carolina Skog, en av anledningarna till att man bygger modulhus, i alla fall i Stockholm, är ju just att kommunerna inte längre kan hänvisa till bostadsbrist som skäl för att ta emot nyanlända. Hur har ni löst det i Malmö?
Vi försöker hantera detta i linjen, inte som en särskild fråga utan en fråga som är en del av arbetet med bostadsförsörjning som vi hela tiden har. Vi har ett ansvar enligt socialtjänstlagen och därmed inte ha vid sidan av lösningar, utan det är en ytterligare ansträngning för det är en ny mängd människor, men nu hanterar det genom ett linjearbete, och moduler inte någonting nytt, det har vi haft tidigare i Malmö också.
Vad finns det för alternativ?
Ja, vi har ett stort utbud av det vi kallar för sociala lägenheter i Malmö. Det vill säga där kommunen är förstahandsägare, eller förstahandskontraktet, och hyr ut det. Vi har också återupptagit en tidigare verksamhet vi haft genom att köpa bostadsrätter. Det här är ju lösningar då framförallt för barnfamiljer.
Mm. Stanna kvar, vi ska strax prata mer med er, men först så ska vi lämna den här viktiga frågan om var alla nyanlända ska bo och bege oss till en av de förorter som kom till under det förra seklets stora byggsatsning, miljonprogrammet, nämligen Tensta. Husen där byggdes under en period när inflyttningen till Stockholm framförallt kom från den svenska landsbygden, men successivt har Tensta, liksom många andra miljonprogramsområden, i allt större utsträckning blivit hem för människor med rötter i andra länder. Så hur har de här stadsdelarna fungerat och vad finns för lärdomar att dra för dagens politiker inför den byggboom som nu står för dörren? Konfliktsanja Salberg begav sig till Tensta, som ligger ganska isolerat, nästan längst ut på tunnelbanans blå linje.
Kan du berätta om hur det är att bo här?
Det är bra. Det är inte så tryggt, men det är bra.
Mm. Vad tänker du på när du säger det inte är så tryggt?
Jag menar, det finns mycket problem här. Men det är inte de som bor här fel. Om du förstår vad jag menar. Det är mer hur samhället har uppbyggt samhället.
Mm. Ja. Vad tänker du på för problem?
Ungdomar mest. Hur de typ står emot samhället, fast på ett fel sätt.
Sara kan vi kalla henne. Hon vill inte framträda med sitt riktiga namn. Hon är 20 år, född här i Sverige av syriska föräldrar.
Tensta är ju då en del av det här miljonprogrammet. Man byggde otroligt många bostäder på kort tid på 60- och början av 70-talet. Vad tänker du att politikerna ska tänka på när man ska göra ett nytt miljonprogram nu?
Att det inte ska bli dyra dyr hyra.
Sara har inte råd att skaffa en egen lägenhet. Hon bor hos sin mamma med sin 9 månaders son som ligger och inte är helt nöjd i barnvagnen intill.
Jag tycker det är konstigt hur Tensta är uppbyggt, och Rinkeby. Jag menar, alltså man ser en direkt linje mellan Spånga och där rikemän bor, så här med villor och det där, och sen där vi bor, vi som inte har mycket pengar. Så det ser ganska mycket ut som Indien, om du förstår vad jag menar, där det är stor klyfta mellan rika och fattiga. Så det håller på att bli så där lite i Sverige nu.
Men tänker du på hur bostäderna ser ut då, eller liksom?
Ja, alltså hur bostäderna ser ut och hur det är uppbyggt och hur vi bor. Jag menar, det är så trångt här och mycket människor från olika länder. Och så när man bara går en bit från, typ till Spånga, då finns det ett streck, en stor gräsmatta och så de rika. Alltså, det där är för mig lite konstigt. Förlåt min ungdomskrig.
Det är ingen fara. En annan sak som jag tänkt på som arkitekter och de som liksom tänker mycket kring byggnader funderar på, det är lite grann vad det är för tillströmning och blandning av folk och så. Tycker du att det är liksom, hur blandat är det här så att säga?
Det är jätteblandat. Men det är inte många svenskar här.
Du menar det är många utrikesfödda men inte...
Exakt. Alltså jag ser inte heller mig själv som svensk. För att jag är född här, men jag har inte uppfostrats i svensk samhälle. För att här i Tensta, det anses som ett annat samhälle. Alltså jag har själv sett svenskar som kommer hit och säger men det känns som jag är ett helt annat land.
En ung tjej som är född här, som inte känner sig som svensk. Som pratar om svenskar i termer av dem.
Jag som har sjal på mig och sådär kan känna när jag kommer ut från Tensta hur jag får blickar och de accepterar inte något nytt, förstår du? Mm. Så om det blandas lite mer kanske de andra kan bli vana med det här olika klädsel och sådär. Tensta har jag inte haft någon problem med det här.
Mer blandning. Vi står och pratar alldeles i närheten av Tensta konsthall som grundades i slutet av 90-talet i samband med att Stockholm var Europas kulturhuvudstad. Att placera ut attraktioner som den här konsthallen, inte det ett bra sätt att uppnå den blandning som Sara efterfrågar?
Alltså Tensta konsthall är ju inte så känt bland Tenstaboare här. Jag visste inte själv att den fanns här.
Så det är mer känt bland andra som kommer hit då?
Ja, exakt. Ja. Så, ja, jag vet inte. Typ.
Men är inte det en bra grej då, att man har såna här attraktioner så att säga, så att det kommer fler ut och att det blandas? Eller är det viktigt att man bor tillsammans?
Att man bor tillsammans.
Det är viktigare än att man kommer ut och bara jobbar över dagen?
Ja, faktiskt.
Längst in i den så kallade Tenstagången i centrum ligger en restaurang som sticker ut.
Tjena!
Hej, hej!
Läget?
Bra. Anja heter jag.
Stället heter jag.
Ska jag prova?
Den är helt nyöppnad, visar i sig, och drivs av den unga tenstabon Khaled Hussein. Också han född här. Föräldrarna är från Iran och Irak.
Ja, alltså jag träffade här min partner då. Hon kommer från Ancona i norra Italien vid markregionen. Det är en region som är känd för sina växter och baljväxter och frukt och olivoljor och sånt. Så de har en sån här enhet där borta där de gör sin egen handgjorda pasta. Enligt en...
Du är från Italien?
Ja, så det är enligt en gammal tradition som hennes gammelfarfar har gjort. Så de är välkända i sin lilla by som heter Chiaravalle utanför Ancona. Och då tänkte jag att vi kan dra hit den hit till Stockholm och få hit autentisk riktig pasta och blåsa liv i en uråldrig tradition helt enkelt.
Och var det naturligt för dig att öppna den här restaurangen just här i Tensta?
Nej, det var det inte. Jag fick erbjudande i andra områden där de tyckte att det skulle bli mer... Det skulle bli, kunden eller gästerna skulle förstå det mycket bättre än här i Tensta. Och att just det här konceptet kanske är lite för lyxigt för att det ska komma hit till Tensta. Men jag är härifrån och jag tycker inte om att dumförklara invånarna härifrån och att alla förtjänar att ha hög kvalitet av mat Så.
Men du som har växt upp här då, du har bott många år i Tensta. Jag börjar med att fråga dig, om jag säger miljonprogram, vad säger du då?
Då tänker jag på utanförskap. Misslyckad integration. Ja, det är vad jag tänker på.
Och det är det som du ser när du tittar på Tensta, eller?
Ja, det är vad jag ser när jag tittar på Tensta. Jag ser ett område som inte har integrerats i det svenska samhället.
Utanförskap och misslyckad integration. Samtidigt återkommer Skärled hela tiden till det fina med hans kvarter. Det är rikt. Han pratar om energi, vilja och ambition. Han gillar att bo här, precis som Sara. Men, säger han, mer blandning skulle vara positivt för stadsdelen.
Alltså, jag tycker det är väldigt viktigt att man ska kunna få olika människor från olika bakgrund, från olika yrkesroller, och att man ska kunna få en mångfald som är mer integrerad, helt enkelt.
Och hur ska man göra då? Har du någon tanke kring det?
Alltså jag vet inte riktigt. Det är väldigt svårt för mig att svara på en sån. Jag är inte en expert. Det jag vet bara är att jag ser en misslyckad integration här.
Men om du säger en misslyckad integration, vad tänker du på då?
Jag tänker på en som är född här i Sverige, bott här hela sitt liv, men kan inte prata rent svenska. Jag tänker på en som aldrig har arbetat. Tänker på jag själv till exempel. Jag har aldrig haft en svensk klasskamrat. Jag har aldrig haft en svensk granne. Och jag är född i Sverige och jag har bott här hela mitt liv.
Och nu då? Behovet av bostäder är skriande. Hur ska politikerna tänka?
Alltså man måste tänka på att det finns många familjer här som har väldigt många barn och det är väldigt trångt bort här. Och att man ska bygga så många bostäder som möjligt för att kunna lindra bostadskrisen som finns. Och att det ska inte vara för dyra hyror. Så de behöver inte bygga någonting som kostar så jättemycket. Bara de bygger någonting. Bara man har någonstans att bo. Mm.
Men är det inte viktigt hur det ser ut också då?
Jo, det är det. Men det är viktigare att ha någonstans att bo, tror jag. Mm. Och att man löser det så snabbt som möjligt. Mm. Och inte begå de misstagen man begick innan.
Mm. Sist här hörde vi Khaled Hussein och det var konfliktsproducent Anja Salberg som gjort det här reportaget från Tensta. Och med mig finns fortfarande dagens konfliktgäster, Ann Legeby, forskare vid KTH, och Carolina Skog, miljöpartistisk ordförande för byggnadsnämnden i Malmö. Vad tänker ni när ni hör de här rösterna? Carolina Skog, du kan börja.
Ja, det som sägs här är ju en tydlig bild av den kritik som finns mot miljonprogramsområdena, tror är den viktigaste, den vi ska koncentrera på oss, är de här barriärerna som finns mellan de storskaliga bostadsområdena och områdena runt omkring, och även i många fall bristen på service.
Vad tänker du, Ann Legeby?
Nej, men det är ju tydligt här att boendet handlar om så mycket mer än den här bostaden. Det hänger också ihop med vilka resurser som finns runt hörnet, så att säga. Finns det samlingslokaler där man kan träffas? Finns det ett offentligt rum som är tryggt och säkert? Så att alla de här delarna behöver ju fungera.
Var det det man glömde bort när man planerade och byggde de här miljonprogramsområdena? Eller vad var det som blev fel då?
Ja, till att börja med kan man väl säga att miljonprogrammen är väldigt olika. Det finns väldigt stora skillnader, så det är svårt att generalisera dem ur det här perspektivet. Hur de faktiskt funkar för samhälleligt liv, om vi säger så. Men det finns miljonprogramsområden, det finns också andra områden som har det här problemet. Och de är ju byggda på ett sätt som gör att de ska tänkt att fungera väldigt självständigt. Och det fungerade kanske bra en tid när det var mycket lättare på arbetsmarknaden och där man kunde ha sina kontaktnät och sin givna plats i samhället, kanske via arbetsmarknad och annat.
Varför tänkte man att de skulle ligga självständigt?
Ja, man såg det som en poäng för att faktiskt främja den lokala gemenskapen. Som samhället ser ut idag så ser vi att man också behöver bygga nätverk som går på tvärs. Och särskilt om man inte är med på till exempel arbetsmarknaden, så blir detta ännu viktigare. Vad får jag för naturliga kontakter med utbildning? Har jag tillgång till ett vardagligt liv där jag kan lära mig och få chans att utveckla de här, få annan information om samhället? Och bli varse andra gruppers livsvillkor. För det är ju också någonting som gör, det nämns ju här i inslaget, att villaområdet är för sig och Tensta skulle vara för sig. Det är ju också så att vi behöver bli varse varandras livsvillkor. För segregationen handlar ju inte bara om det som vi kanske fastnar på ibland, det mest utsatta gruppen. Utan segregation har ju att göra med förhållandet i stadens sätt som helhet, att olika grupper har väldigt olika livsvillkor och förutsättningar.
Och vi ska prata vidare om det strax, om hur man kan skapa den här blandningen åt båda håll. Men jag vill bara höra med dig, Carolina Skog, för i Malmö finns ju också flera miljonprogramsområden som Härgården i Rosengård, Lindängen, Hermonsdal. Vad har ni gjort för att förändra situationen för de boende där?
Vi har ju haft ett långvarigt arbete, men när jag tittar historiskt har det väldigt mycket varit i projekt att gå in i områden och rätta till det som inte fungerar där. Men nu har vi ett tydligt trendbrott, att vi äntligen ser ny produktion i miljonprogramsområdena. Vi har ett färdigt hus i Malmö i Holma, hus på gång i Lindängen och snart byggstart för radhus i Rosengård. Och det ger oss en fantastisk möjlighet att tillföra det som saknas, öka blandningen, men inte minst bygga på ett sätt som bryter ner de här barriärerna.
Så nybyggnationen står för någonting annat än det som redan finns i området? Ja, är det det som är trendbrottet?
Precis, det är trendbrottet, att vi får in investeringar i de här områdena. Och om vi kopplar ihop det med också andra delar, ett aktivt socialt arbete och gör det till en helhet, så är det en stor möjlighet att på ett mycket mer genomgripande sätt ändra förutsättningarna.
Vi hörde ju här inslaget om den här gräsmattan som skiljer, som Sara såg det då, de rika från de som bor i hyreshusen eller höghusen i Tensta. Jag vet att ni har jobbat i Malmö för att överbrygga den här typen av skiljelinjer mellan olika områden. Hur har det gått?
Ja, vi har ett arbete som har pågått under 2 år som fokuserat just på barriärer inom staden. Och ofta är barriärerna väldigt tydliga. Det består av motorleder som skiljer villaområden från höghusområden. Men ibland, precis som framkom i reportaget, är de subtila. Det kan vara en cykelväg, men alla i området vet att den där cykelvägen, den skiljer hyresrättsområdet från bostadsrätterna. Och det är väldigt mycket mentala barriärer, men också har vi konstaterat organisatoriska barriärer som vi upprätthåller i våra kommunala strukturer. Och därför har vi ett arbete som handlar om att hitta ett andra arbetssätt, att arbeta mer territoriellt, gå in i ett område från alla delar av kommunen och göra ett arbete där den fysiska förändringarna hänger ihop med även med socialt arbete.
Jag tänker också att det här med att tänka om och göra investeringar är någonting som kostar. Samtidigt som Sara i inslaget sa att det viktigaste av allt nu är att skapa billiga lägenheter. Och så sa Skärled att det viktigaste är att det ska gå snabbt, fort få fram många nya bostäder. Det är så mycket som ska in i den här ekvationen. Det ska vara snabbt och billigt, motverka segregation och kanske vara miljömässigt också. Vad ska man prioritera, Carolina Skog?
Ja, tidsfaktorn här är ju helt avgörande. Vi måste få fram bostäder snabbt. Men vi har mycket kunskap, inte minst baserat på erfarenheter från miljonprogramsområdena. Och det har vi lärt oss. Så att vi kan använda den här investeringen som kommer göras. Jag tycker man måste se det som en möjlighet att så mycket investeringar kommer göras. Och vi kan placera dem och utforma det på ett sätt som tillför mer än bara bostäder.
Men du säger snabbt som första. Vad säger du, Ann Legeby?
Ja, nej, men jag tror också att vi måste dra från den här kunskapen vi faktiskt har nu om hur de här områdena fungerar och kanske se hur kostnader och annat kan falla ut. Att bygga billiga bostäder idag på ett dåligt sätt kan stå oss väldigt dyrt i en framtid. Det kan stå oss väldigt dyrt om unga inte får samma chanser runt om i olika delar av staden. Om vi har flera grupper som hamnar utanför och så vidare. Så jag tror att vi behöver använda den kunskapen vi har. Behöver titta på hela staden och var de här olika barriärerna och så finns. Något som vi brukar lyfta fram är till exempel just gränssnittet, stadsdelar emellan. Hur oerhört viktigt det är för att just möjliggöra ett utbyte och ta del av varandra som samhällsgrupper, men också ta del av varandras service och bibliotek och annat. Och den fysiska miljön är oerhört viktig, och vi kan bygga det riktigt krångligt mellan. Det kan se ut som att stadsdelarna ligger alldeles tätt in till varandra, men det är faktiskt otroligt. Vi har gjort det svårt genom den byggda strukturen att röra sig emellan eller att mentalt få ett nära sammanhang. Så där är något som vi absolut kan använda den här expansiva byggnationen till att luckra upp detta.
Jag måste bara fråga dig också, Carolina Skog, om vi återgår till det här med de billiga lägenheterna som det är så många som vill se. Hur kan man jobba för att få fram dem? Vi har hört om ett försök i Göteborg nu där var tionde lägenhet ska avsättas för socialt boende, i alla fall ett förslag. Alltså billigare lägenhet för låginkomsthushåll. Ni har gjort ett liknande försök i Malmö, men det gick inte så bra. Vad hände?
Ja, vi hade en marktilldelning i Västra Hamnen i Malmö som just var en motsvarande konstruktion med en reglerad hyra. Och den hyran höll inte över tid, utan när det gick in i den ordinarie hyresförhandlingen så blev det samma om hyror som i området i övrigt enligt den så kallade Malmö-modellen. Så vi studerar nu verkligen noga vad de gör i Göteborg, och hittar de en modell för detta så är jag helt övertygad om att det kommer att sprida sig över landet.
För i Malmö har ju också bristen på billiga lägenheter skapat stora problem med hemlöshet. Hur ska ni få bukt med det problemet?
Ja, det är bygga mycket och bygga blandat är huvudstrategin, så att vi bygger för olika inkomstnivåer, olika människor och får igång rörelse på bostadsmarknaden.
Och det här bostadsbyggandet har ju kommit igång nu, men du är ju en av dem som har varit ansvariga i kommunledningen länge i Malmö. Varför har ni inte byggt mer tidigare?
Det har varit fokus på de här frågorna länge, men tempot har definitivt ökat, och nu har vi stärkt upp vår organisation i Malmö väldigt, väldigt tydligt för att öka bostadsbyggandet. Men det är viktigt att ta med sig att en viktig faktor för att bostadsbyggandet ökar just nu, det är konjunkturen.
Okej. Nu har alla fått upp ögonen för bostadskrisen, men vad beror den på? Varför har man inte byggt mer tidigare?
Ja, vi har under en längre tid sett ett allt större efterfrågan och ett större bostadsbehov, och där bristen har växt fram sakteliga. Och det tycker jag kan hålla med där, att i den här kanske i höstas framförallt där det ställdes på sin spets som kanske fick folk att verkligen göra någonting åt saken. Men vi har byggt upp det här under en ganska lång tid, så man kan nog kritisera hur strategierna har varit under en 10-årsperiod i alla fall, att vi har hamnat i den situationen som vi är idag.
För ibland kan det ju låta som att det är också flyktingkrisen som har orsakat bostadskrisen, eller i alla fall spett på den. Till vilken del?
Ja, vi hade nog en bostadsbrist tidigare än så. Och där kan man ju se att vi har det är många aspekter i det här. Och stadsbyggandet är en del, att få fram mark och kunna bygga och så vidare. Men det finns ju också väldigt många andra parametrar i det här spelet. Det har med hyresnivåer att göra och med olika finansieringsmodeller. Så att det är en väldigt, väldigt komplex situation. Man kan pilla på många ställen för att få igång det här. Och att lösningen skulle vara billiga bostäder just nu och kanske använda sämre lägen som är dåligt för vår hälsa och annat, kanske inte är de rattarna som är rätt att snurra på just nu för att få fram. Vi behöver titta på hela spektret av det här.
Jag ska bara fråga er också om det är en annan sak som vi hörde med inslaget, det här med konsthallen i Tensta som ett försök att locka människor från hela Stockholm dit. Sara var lite skeptisk. Hur ser du, Ann Legerby, på den här sortens attraktioner, eller om man till exempel flyttar ut myndigheter som ett sätt att skapa blandning?
Ja, men det är en viktig del. Vi brukar prata om synligt samhälle i alla stadsdelar. Och man kan tycka att det är en detalj när en bankomat läggs ner eller en arbetsplats läggs ner. Men det är väldigt viktiga delar i det här. Så på vilket sätt, vilka aktiviteter som finns i olika stadsdelar påverkar det vardagliga livet till väldigt stor utsträckning. att biblioteket finns där, även om jag inte går in där varje vecka, så betyder det någonting att samhällets förlängda arm så att säga finns på plats i min stadsdel. Jag är en del av Stockholms stad är här, eller Göteborgs stad är i min stadsdel. Så de aspekterna är väldigt viktiga, och där tror jag det är superviktigt att alla drar åt samma håll. För man kan inte jobba med en del i taget, utan alla behöver gå i samma riktning här.
Mm. Det här är Konflikt. Vi pratar om miljonprogrammen, både det gamla och det som står för dörren som ska byggas nu för att lösa dagens bostadsbrist. Det har ju gått ett halvt sekel sedan det stora socialdemokratiska bostadsprojektet drog igång på 60-talet. Och många av den tidens miljonprogramsområden är idag slitna och i behov av att rustas upp. Men det är inte helt oproblematiskt, det säger Mustafa Dikec, turkisk professor i urbana studier, som föreläste i Stockholm i veckan.
Okay, let's remember, you know, this million program. These areas, now if you talk about housing in Sweden, these areas are now under pressure of renovation. Researchers talk about renoviction, that's a big problem, that's very important to understand.
Renoviction kallar man det i forskarvärlden. Man har slått ihop de engelska orden renovation och eviction. Renovering av prekära områden och vräkning hänger ihop. När bostadsområden renoveras går hyrorna upp och alla har inte råd att bo kvar. Professor Mustafa Dikec, som just nu skriver en bok om urban rage, urban ilska, menar att det här riskerar att slå tillbaka.
It's usually done as a top from the top decision as in Husby or Rosengård or other, you know, poor immigrant dense million program areas in Sweden.
Beslut om renoveringar kommer oftast uppifrån utan att människor som bor i områdena är involverade, säger Mustafa Dikec, och nämner Rosengård i Malmö och Husby utanför Stockholm. Det skapar både oro och bitterhet bland invånarna, säger han.
I think that creates a lot of anxiety among inhabitants because they don't, they're not rich people, you know, they can't afford changes or they don't want to be evicted. And second, it creates resentment because they feel that they have no say.
Många invånare i miljonprogramsområdena har så små marginaler att de inte klarar en hyreshöjning, och känslan att ingen lyssnar på dem kan leda till ökad social oro. Det menar professor Mustafa Dikert som intervjuats av Anja Salberg. Ja, hur ser ni på konfliktgästerna på den här problematiken? Å ena sidan behövs upprustning, och å andra sidan leder den ofta till hyreshöjningar som kanske gör att de boende inte kan bo kvar. Karolina Skog, Rosengård nämndes här.
Mm. Det vi haft i Rosengård är ett antal hus som inte sköts bra. Som ägts av väldigt oseriösa hyresvärdar som under lång tid inte skötte sitt hus. Och där vi från kommunen var tvungna att gå in med tvångsåtgärder. Och då blev det såklart ett väldigt stort hopp när renoveringen väl kom till stånd. Jag ska säga att den välkomnades av hyresgästerna. Våra bostadsinspektörer möttes som hjältar. Men självklart då blev det ett stort hopp. Om man jämför med allmännyttan i hela Malmö och även i Rosengård som har skött sitt bestånd över tid. De behöver inte gå in och göra dramatiska renoveringar. Det handlar om att vara en långsiktig hyresvärd och ta hand om huset över tid. Då behöver det inte bli dramatiskt att drabba hyresgästerna på det här sättet.
Vad säger du, Ann Legeby, om upprustning kontra hyreshöjningar?
Ja, det här är ju ganska komplext, men det har ju också att göra med hur vår lagstiftning ser ut om när man får höja hyror och så vidare. Så det är ju, man kan ju hantera detta på många olika sätt.
Man får bara göra det när det har skett en renovering.
Ja, det är en stor grej. Men det som är oerhört viktigt här i områden där det finns en befolkning som är känsliga för hyreshöjningar, så måste man ju titta på detta på ett annat sätt kanske och hantera det mycket varsamt så att det inte blir en utträngningseffekt. Mm. För det spär ju bara på segregationen ytterligare.
Mm. Ja, ni lyssnar på Konflikt som idag handlar om bostadspolitik och integration. Och en person som ägnat många år åt att analysera hur städers utformning hjälper eller hindrar integrationen av flyktingar och migranter är den kanadensiska journalisten och författaren Doug Saunders. För ett par år sedan skrev han den uppmärksammade boken Arrival City om just detta. Och idag arbetar han med ett forskningsprojekt för Världsbanken om vad som kan underlätta integrationen av migranter i europeiska och nordamerikanska städer. Tidigare i våras besökte han Stockholm och då passade jag på att ta med honom till den Stockholmsförort där Konflikt tidigare hade sin redaktion.
It's A with a circle around it. R, B, E, R, G.
Varberg.
Doug Saunders har rest över hela världen för att besöka det han kallar arrival cities, det vill säga de städer eller förorter där världens hundratals miljoner migranter bygger upp sina nya liv. Nu tar vi tunnelbanan söderut från centrala stan eftersom jag vill höra vad han tänker när han ser Vårberg, där många av invånarna är födda utomlands. Och medan Stockholms förortsstationer svischar förbi utanför tunnelbanefönstret förklarar Saunders vad dessa ankomststäder har gemensamt.
Whether you're looking in Mumbai or Tehran or Sao Paulo, or you're looking in the outskirts of London or Berlin or Stockholm or whatever, there are common features in how new immigrants use the space around them, use the urban resources around them.
Oavsett om du tittar på förorter till Bombay, Teheran eller Stockholm, så finns vissa mönster för hur nyanlända migranter använder sig av den plats de kommer till för att bygga upp sina nya liv, till exempel hur de skaffar sig kontaktnät och får igång sin ekonomi. Och det finns all anledning att titta närmare på vilka faktorer som kan hindra den här första etableringen, eftersom den har så stor effekt på hur integrationen sen fungerar, menar Doug Saunders.
Some of them are physical problems. Maybe it's because the place is located physically far from the main economy of the city, which means that it's going to take you an hour and a half on the bus to get to your job and then an hour and a half to get back. During that hour and a half, your children are left with the empty space between apartment buildings as their only form of childcare. No surprise if they join a gang.
Ett vanligt problem är att migranterna ofta hamnar så långt bort från stadskärnan eller på platser med dåliga förbindelser. Långa pendlingstider till och från jobb tvingar föräldrarna att lämna barnen vind för våg i en ny okänd miljö efter skolan. Dessutom är bebyggelsen i dessa förorter ofta utspridd så det blir svårt att starta den typ av småföretag, exempelvis kiosker eller restauranger som många invandrare börjar med.
You're not going to have any customers coming past.
Svårt eftersom det inte finns någon större genomströmning av potentiella kunder. Doug Saunders budskap är att det finns ett viktigt samspel mellan människorna och platsen och att det ofta är platsen än människorna det är fel på.
You need to stop looking at migrants as being static statistical points and start looking at them as a dotted line, as a trajectory, as people whose lives started somewhere, are passing through a certain place and who expected to be somewhere else economically, socially in the life of the city.
Vi borde sluta se migranter som en statisk grupp som parkerats på en viss plats. Migranter är människor med stark drivkraft och tydlig framåtriktning. Ändå fastnar många och har svårt att ta sig vidare upp för samhällsstegen. Det är viktigt att identifiera och få bort det som blockerar utvecklingen så fort som möjligt. Eftersom det ofta är dyrt och svårt att göra det i efterhand, säger Doug Saunders. Och som varnande exempel nämner han den Brysselstadsdel Molenbeek som blivit ökänd efter terrordåden i Paris.
Belgium is particularly a chronic problem this way in that it has a lack of organization of its cities, a lack of its resources. It doesn't see immigrants as people who are on a trajectory to try to do something. It sees them as a cancer or a social problem and so on.
Belgien har misslyckats med både stadsplanering och integration. Man har inte sett migranterna som en resurs utan snarare som någon sorts cancer. Idag görs försök att bryta utvecklingen, men för många i den generation som Paris-terroristerna tillhörde är det redan för sent, säger Doug Saunders. Vi har kommit fram till Vårbergs station och går upp ur tunnelbanan. Hyreshusen här är låga, men på grässlänterna mellan dem rör sig inte så mycket folk. De flesta samlas istället på inomhustorget i Vårbergs centrum. Och det är också där de flesta restaurangerna och butikerna finns. Och där känner Doug Saunders igen sig.
You see people doing the things around us that new immigrants do. Here I'm looking at a place that sells, it's a halal meat and fish shop here, catering to other immigrants but also benefiting the regular population. You see shops that are designed for wiring money back to the
mataffärerna med utländska specialiteter och Western Union-kontoren där migranterna kan skicka hem pengar i sig lika i stadsdelar som Vårberg över hela världen. Det här menar Doug Saunders är en intressant och dynamisk miljö, väsensskild från den nidbilda förorten som ofta målas upp av journalister och politiker. Det här är en miljö som fler personer från innerstan borde vara mer nyfikna på, tycker han.
When we see places like this that are crowded and busy and have interesting smells and people selling things on the street and things like this, we shouldn't look at these as being some threat or some problem. We should look at these as being the promising opportunity. This is what happens when things are actually working well.
Företagsamheten visar att många har fått livet att fungera bra här, konstaterar Doug Saunders. Så vad kommer det sig då, undrar jag när vi slår oss ner på en falafelrestaurang i centrum, att inte en sån här plats blir mer blandad? Doug Saunders menar att flödet till och från det han kallar ankomststäder ofta är en segregerande faktor.
This is the place where you start. And then once you've made a little bit of money or you feel secure, you move on to somewhere a little more middle class, a little more mixed.
De som flyttar in kommer ofta tomhänta och flyttar vidare när de har kommit igång, fått bättre ekonomi och känner sig mer hemma i Sverige. Området fylls på med fler som kommer tomhänta och det här blir en negativ spiral. Om alla framgångsrika förebilder hela tiden försvinner någon annanstans, konstaterar Doug Saunders.
And you have to look out for that downward spiral. And this happens in schools as well.
Och så är det återigen detta med läget. Idag hamnar nyanlända ofta så långt bort från stadskärnan. Och så har det inte alltid varit.
In most of the Western world, immigration is a suburban phenomenon. It's a real reversal of the pattern after in the decades after the war, when most immigration was in the famous, you know, downtown districts, the Chinatowns and Little Italy's in North America or the
Åren efter andra världskriget flyttade migranterna in i de nordamerikanska och europeiska storstädernas centrum. Det underlättade integrationen eftersom man tack vare närheten hela tiden kom i kontakt med andra invånare. Men idag har många av dessa områden gentrifierat så mycket att de är helt stängda för dagens nyanlända, säger Doug Saunders.
Tack så mycket.
Det har blivit dags för oss att åka tillbaka in till stan och på vägen talar vi om den segregation som Tenstaborna Sara och Khaled beskrivit och som också märks i Vårberg. Doug Saunders menar att den inte enbart är av ondo. Det finns också många fördelar, åtminstone för nyanlända, med att hamna på samma ställe som landsmän.
There's been a long debate about whether allowing people to cluster together by background, by immigration background or ethnicity or language is good for integration or bad. And if you look at how successful immigration stories work, you realize that it tends to be districts where people loan each other money, they help each other start businesses, they help each other.
Att vara nära andra med samma bakgrund kan också vara det som ger migranterna en trygg grund i det nya landet, menar Doug Saunders. Så vad säger då allt detta om utvecklingen för stadsdelar som Vårberg? Jag frågar Doug Saunders hur han tror att Vårberg kommer att förändras på 10-15 års sikt.
It's really a matter of political will. If the people who run the cities and the districts where a lot of new immigrants arrive, if they start seeing it as an opportunity, say, okay, we have some interesting culture, we have interesting shops, artistic things going on that you want to see, and if they encourage it.
Allt beror på den politiska viljan. Om de som bestämmer börjar se poängen och potentialen i områdets särart kan Vårberg mycket väl bli en magnet för både turister och innerstadsbor, tror Doug Saunders.
When people visit New York City or Chicago or something, they want to go to the Italian district, they want to go to the Middle Eastern district, they want to hang out there because that's where the life is and the color and the action is. And it's a lesson I think for Stockholm and the cities around it is that the new immigrant districts could be treated as a big attraction, as something that people want to see if they're allowed to become that thing.
And you think that can happen to Vårberg
yeah.
as well?
Why not?
Rätt skött politiskt kan platser som Vårberg bli intressanta för både turister och innerstadsbor. Det menade journalisten och författaren Doug Saunders som jag träffade i Konflikts gamla hemmakvarter i Stockholmsförorten Vårberg. Och då vände jag mig igen till mina gäster, Carolina Skog från Malmös kommunfullmäktige och Ann Legeby som är stadsbyggnadsforskare. Vad tror ni, kan Vårberg bli en magnet? Ann Legeby.
Ja, det handlar om framförallt för planeringen av stadsbyggnadens del att utveckla även ytterstaden och förutsättningar att avlasta innerstäderna och skapa bra lägen även längre ut i staden. Detta är oerhört viktigt.
Hur gör man det?
Ja, det handlar om mycket om vilken kontext de här stadsdelarna är i och hur de hänger ihop med staden som helhet. Men det handlar också om att de ska vara välförsörjda med kollektivtrafik, med samlingslokaler och också ha en arkitektur av hög kvalitet. Jag skulle gärna vilja se att man ställer högre krav på arkitekturen i ytterstaden än i innerstaden under en period.
Vad är det för arkitektoniska detaljer eller mer av, vad behöver man mer av i en förort som Vårberg? För jag menar, kommunikationerna finns ju.
Ja, men det är kommunikationer. Vi har tunnelbana, men man rör sig också kanske till fot som är cykel och behöver kunna röra sig i sidled ibland. Stockholms tunnelbananät är väldigt radiellt, så att man kommer lätt in till city kanske. Men det finns just att omgivningen är väldigt viktig, hur man hänger ihop med grannstadsdelar och så vidare.
Carolina Skog, varför tror du att det inte har blivit så fram till idag att de här stadsdelarna som Vårberg har blivit magnet? Vi har ju Rosengård i Malmö.
Ja, området brister ju väldigt, de här områdena är väldigt mycket i blandning och kopplingarna som vi säger åt den till områden har varit för svaga. Men sen handlar det ju också om ett synsätt. Det har inte till exempel ansetts möjligt att nyinvestera i de här områdena, och jag upprepar att den här möjligheten att bygga nya bostäder i exempelvis Rosengård är en fantastisk möjlighet. Så att exempelvis göra det som Sådus lyfte upp, att skapa möjlighet att göra boendekarriär inom området för de som etablerar sig och trivs och vill vara kvar, och när de etablerar sig och försörjer sig själva hittar den typen av bostäder man vill ha då. Det skapar bland annat bättre förutsättningar för skolorna, att barnen bor kvar och inte försvinner ut hela tiden.
Doug Saunders ger ju överhuvudtaget uttryck för en ganska stark optimism, att det är väldigt mycket som kommer att bli bra till slut. Man ska ge det tid, segregationen är okej i alla fall i början för nyanlända och det mesta kommer att lösa sig. Vad tänker du om det?
Jag känner verkligen igen mig i bilden som Saunders visar eller målar upp. Den säger jättemycket om hur jag upplever Malmö, som är ju väldigt mycket en ankomststad som präglas av stor inflyttning. Det medför problem, det ska vi aldrig förminska, men vi ska heller aldrig glömma att ha med oss fördelarna och den där specifika dynamiken som uppstår. Vi måste bli bättre på att dra nytta av den och förstärka den. Alla de här typen av områden en ljus framtid.
Om vi då blickar lite framåt, Ann Legeby, vi har pratat om de problemen som byggdes in i miljonprogramsområdena. Hur stor är medvetenheten om hur man ska göra den här gången för att det ska bli bra, som du uppfattar den?
Ja, men det är ju hoppfullt att vi har ett ökat tempo eller mer uppmärksamhet kring de här frågorna. Man kan bara vara rädd för att vi kanske går på den snabba vägen och bygger fast oss och skjuter upp kostnader längre fram. Så jag tror det är oerhört viktigt att hålla hög kvalitet. Varje stadsdel kan utvecklas i en riktning som minskar segregationen om man just kompletterar med det som behövs. Och det här gäller inte bara de områdena som ni kanske främst har tagit upp idag, utan bostadsbebyggelsen och utbudet av bostäder behöver få större variation i många delar utav staden. Och det här är en utmaning som vi står inför, men också i och med det här byggandet så finns det en chans att göra något åt det. Men vi ska vara observanta på att om vi gör mer av samma så kan vi faktiskt förstärka den här segregationen och reproducera den.
Sverige får ju en ny bostadsminister vilken dag som helst. Carolina Skog, du är ju för övrigt en av dem som nämns som möjlig kandidat. Och oavsett vem det blir, vad tycker du är det första beslutet som en ny minister behöver ta?
Ja, den som blir bostadsminister i Sverige ska kasta sig in i den här diskussionen om hur vi använder de stora investeringar som görs i Sverige på ett positivt sätt och hur vi lär oss av historien och hur vi och lär sig skillnaden, liksom diskussionen mellan skillnaden att bygga bostäder och bygga livsmiljöer. Det är livsmiljöer vi ska skapa. Det är hela boendet med allt runt omkring den som är det väsentliga, som avgör hur utfallet blir.
Vad säger du, Ann Legeby? Vad är det första en ny bostadsminister behöver ta tag i?
Ja, jag tror att man inte ska ignorera den kunskapen som finns och att leva i staden är så mycket mer än att bara bo.
Mm. Det får bli sista ordet i dagens konflikt. Tack för att ni var med oss i det här samtalet. Både Ann Legeby, stadsbyggnadsforskare vid Arkitekturskolan KTH, och Carolina Skog, miljöpartist och ordförande i byggnadsnämnden i Malmö. Ja, konflikt är slut för idag, men missa inte nästa vecka. Då ska vi fortsätta på temat integration och lite det som den här kanadensiska författaren Doug Saunders talade om. Vi ska nämligen närma oss det som brukar kallas Kanada-modellen och som handlar om att Kanada ganska noggrant väljer ut de migranter som får komma in. Den här modellen brukar ofta lyftas fram som ett framgångsrikt alternativ till hur det fungerar här i Sverige. Men stämmer verkligen det? Ni kommer att få höra två iranska syskons öden, ett i Toronto och ett i Stockholm. Men det är först nästa vecka. Producent idag var Anja Salberg, tekniker Elvira Björnfot och jag heter Kajsa Boglind. Thank you.